P3, Sveriges Radio.
Du var ju till exempel då huvuddomare under EM i Göteborg. Och sen ska du döma under på VM nästa år, eller hur?
Ja, stämmer.
Hur känns det? För det är väl ditt största mästerskap hittills, va?
Jag var första reserv till OS förra året. Tyvärr kom jag aldrig till Rio och det var ju lite tråkigt. Men jag blev jätteglad att jag fick VM:et. För jag trodde knappast att jag haft två EM i rad. Och en massa unghäst-VM och som sagt var första reserv till Rio. Så jag var jätteglad att jag fick det.
Det här är Ridpodden.
Vad har du för förväntningar inför det, inför VM?
Jag har inga förväntningar alls. Jag vet att man kommer få se en himla massa hästar. Allt ifrån mindre bra till fantastiska. Jag vet också att vi får jobba fruktansvärt mycket. Förra VM:et så var det väl över 50 hästar per dag. Och vi har ju en gräns egentligen. Att man inte ska döma mer än 40 hästar per dag. Så det hoppas jag inte att det här kommer bli, men risken finns.
Hur behåller man skärpan när ekipage nummer 40 kommer in på banan?
Nej, men det är jättesvårt. Coca-Cola funkar bra för mig. Jag kan inte dricka kaffe för att bli dålig mage. Nej, men det är faktiskt, man måste försöka. Det är bara att gå igenom det här och skärpa sig.
Har du något så här, får man sitta och nypa sig lite i armen eller någonting?
Jag har aldrig provat. Nej, men man brukar kunna hålla det här och det är så pass, så det är så viktigt så att man håller den här koncentrationen. Man spärrar upp ögonen, man koncentrerar sig och man går igenom det här och sen så är man som en, ja, ungefär som när man drar vattnet ur ett badkar, det säger bara plopp och sen.
Du dömer ju allt ifrån programridning på lättare nivåer till stora mästerskap och Grand Prix. Vad ser du för fördelar med att röra sig mellan de här olika svårighetsgraderna?
Nej, men jag tror att för det första kan man ju kanske förhoppningsvis tillföra någonting för ryttarna som är på de lägre nivåerna. Och jag tror att det finns ju två saker. Jag tror att dels kan vi ha en lite större tolerans mot vissa saker. Samtidigt så jag tror att vi kan vara mycket mer skarpare mot vissa saker som inte är okej. Okay, alltså hästarnas form och ryttarnas sits och såna här saker. Men när dömer du en hel del på de här höga nivåerna så måste du ju röra, du kan inte röra i det här med 6-7 träsket. Mm. För då kommer du inte vidare som domare, va? Då tycker ryttarna och tränarna, de har ju väldigt mycket att säga till om, mycket mer än vad man tror, att du är en trist individ.
Vi la ju ut en uppmaning, eller jag la ut en uppmaning till våra följare att skicka in frågor till domaren. Och det kom jättemycket frågor. Bland annat då om formen på lättare nivåer. Och då en fråga som kom in lyder helt enkelt så här. Hur viktig är hästens form i Let's C? Och hur bedömer man ett ekipage där hästen har fin bjudning och noggranna vägar men går över tygen? Jämfört med ett ekipage med rundare form och slarviga vägar. Vilket ekipage kommer få bäst poäng av dig?
De kanske landar på samma poäng. Mm. För det är ju så att du kan inte acceptera en häst som går över tygen. För det är ju en av grundpelarna i all dressyr. Att hästen ska gå med kontakt till ryttaren. Och den ska gå och visa att den har eftergift i nacken. Sen kan en häst i Let's C gå betydligt i en öppnare form. Men man ska se att den har eftergift i nacken. Och att den har det på liksom allt den gör. Det är ju egentligen bara att man ska kunna styra runt en häst på ett trevligt sätt. För det krävs inga större prestationer av hästen att kunna gå de här rörelserna. Utan det är ju egentligen mera ryttaren. Men man vill se att hästen går med kontakt till handen. Att den har en liten eftergift i nacken. Och sen är det klart att man helst vill se att den jobbar på bra bakifrån och sånt där. Men det är ju inte alla hästar som är så pass mycket ridna än och kanske gamla hästar och lite sådana här saker. Mm. Men att gå så att säga på tygen, det är A och O. Slarviga vägar är ju alltid, det är ju bara ryttaren. Det ser man ju ändå upp i högsta klasserna. Jag är ju lite grann, jag är uppvuxen med det här lite väldigt noggranna systemet att ska du rida en volt som är 8 meter så är den 8 meter, den är inte 10, 11 eller något sånt där, för då drar man ner. Så därför säger jag att det kan hamna på samma poäng om ryttare rider väldigt slarvigt, men det är på ryttarens bas om inte hästen gör något fel.
Vi har en lyssnare som heter Maja som skriver så här: när jag tävlade med min lite för stora och tunga ponny i Let's C stod det i vartenda protokoll nästan att han var för öppen och för lång. Det var ofta man grät på väg hem från tävling. Borde inte domarna kommentera lite oftare då till andra ryttare att borde inte du tävla lite högre klasser? Och det hon menar då är så här, tror jag, att i jämförelse med vissa andra ryttare så kunde hon känna att varför tävlar de här ens i Let's C när det är vissa ekipage som går som en klocka? Händer det att du uppmanar folk att sätta igång och öka svårighetsgraden?
Nej, det gör jag inte. Men jag kan också säga det att jag dömer aldrig Let's C. Jag kan ha programridning, men det är en helt annan sak. Mm. Jag dömer i princip aldrig Let's C eller Let's B. Så att jag är liksom inte... när man säger, men jag är inte hemma riktigt i de klasserna. Jag kan ha programridning, vi kan ha träningar och såna här saker, men jag dömer inte. Och jag tycker inte upp till en domare. Domaren är ingen tränare. Domaren kan säga, din häst, en trevlig häst, men den går i en för öppen form, eller den är för ofta övertygen, eller den är ostadig, bla bla bla. Men det är inte domarens sak att vara tränare. Domaren kan ge liksom vissa... förhoppningsvis riktlinjer som sedan ryttaren och dennes tränare ska jobba på.
Men det är intressant att det är liksom, så det är inte er uppgift att vara pedagogiskt instruerande.
Nej, det är det ju inte. Utan domarens roll är att döma ritten och sen ge vettiga kommentarer. Och då börjar man ju helst med någonting som är positivt. Det är inte alltid så lätt, men ska jag säga i ärlighetens namn. Men man försöker alltid se något positivt i allting. Och sedan är det via kommentarerna som ryttaren och med sin tränare eller vad det nu är har till uppgift att ändra på det här. Om jag säger att den är för lite böjd i skolorna i medelsår, säger vi, där man rider skolor, öppna och sluta, så är det faktiskt domaren som får säga, dels genom sina poäng, men och det är inte min sak att säga att träna mer på det, utan det är att ska visa mer böjning eller ja, sådana här saker. Mm. Och så hoppas man att de här ryttarna också läser protokollen.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Vi har också fått in massor med frågor om poängsättningen i de lättare klasserna. Och bland annat då att det är så svårt att få 8 och 9 i ja, lätt C, lätt B, lätt A. Vad tänker du kring det?
Jo, men det är nog så tyvärr. Det tror jag också. Men jag menar, det är ju, om man rider korrekta vägar, om du rider en, nu säger vi en 10 meters volt, jag tror till och med det finns för 15 meters volter i galopp, och du rider en väldigt korrekt, fin, stor, härlig volt och den är en fin balans, det är klart att den ska ha en 8. 8 är bara bra. Det ska man ha i minnet. Det finns fortfarande 9 och 10. Och egentligen ska ju varenda rörelse kunna belönas med det här. De kan göra en fantastiskt fin halt. Det kan vara 9. Så, men det är upp till domarna. Och det är väl tyvärr lite så att de ser lite, ibland lite svag ridning och lite slarvig ridning kanske, man gör det inte på exakta punkter och så vidare. Och då kan du aldrig komma upp till en 8. Mm. Vilket du kanske hade gjort om du kommer in. Nu kommer de in i de här klasserna i trav och gör en fin halt. Hästen står still, är på tygen och då går du ut i trav. Du kan ta ett steg i skritt eller två steg i skritt i de klasserna, men sen är trav rakt och fint. Det är klart du ska ha en 8. 8, eller du kan till och med få 9 för det. Och det kan du få på vilken häst som helst.
Men många som har hört av sig upplever att det liksom inte går. Alltså folk som har tävlat i de lägre klasserna länge och tycker att det är liksom lite, inte demoraliserande kanske fel uttryck, men liksom, ja, men motigt. För att om man har ambitionen att det här är min nivå som jag vill tävla på och jag känner att jag gör mitt allra, allra bästa, och så ändå så är det som att nej, det går inte att få 8-9.
Det här är ju alltid svårt att kommentera till något där ryttaren har upplevt att de har fått för lite poäng. Och då är liksom bara det att då får väl ryttaren ta sitt protokoll, gå vänligt till domaren och säga ursäkta mig så mycket, jag undrar bara hur ska jag bära mig åt för att kunna få en 8? Och jag vet det här, jag vet det, jag har sett på elever som jag har som kommit med sina protokoll och så ser, står det till exempel rakt och fint i en halt inridning, 7. Och så säger jag också, men herregud, varför fick du inte 8 åtminstone för det? Nej, jag vet inte, säger de. Och det är det där, men det jobbas på från domarutbildarnas sida. Och det är väl lite det här att många domare är lite rädda, tyvärr. Trots att de vet att de ska göra det. Men jag tycker en ryttare ska ta sitt protokoll. Det är väldigt viktigt, för att man kan inte begära att någon domare ska komma ihåg vem du är som ryttare och vilken häst du hade, om man kanske har haft 25 stycken. Det är ju inte alltid man kan göra det. Men ta ditt protokoll, gå till domaren och säga ursäkta mig, får jag fråga dig, jag skulle gärna vilja veta, hur kan jag förbättra?
Men om man tittar på den nivån som du dömer på då, att sätta en 10, när var senaste gången du gjorde det?
Det var förra helgen i Stuttgart.
Varför satte du en 10?
Det var på Isabel Wert med Weyergold som, ja, det var väl i en Piaf tror jag eller något liknande som hon fick en 10. Så att det är många 9. Men det här är toppekipage. Alltså det är så mycket som ska till. Det är så många faktorer som spelar in för att du ska få det här. Det är ju inte bara ryttarens känsla, för att jag menar, det vet vi ju alla att det kan vara fantastiskt. Och sen i själva verket kan det vara lite, ja, bra, men inte kanske fantastiskt.
Men hur känns det när man får sätta en 10? Blir du liksom lycklig av det som domare?
Ja, klart vi blir. Vi älskar att sätta 9 och 10. Det är det roligaste vi vet. Det är liksom en kick.
Det är klart, man strävar ju efter så små hjälper som möjligt. Mm. Men hur viktigt är det att hjälperna verkligen är minimala? Jag tänker till exempel i en seriegaloppombyten. Hur stor roll spelar det om skänklarna liksom slänger lite, om bytena ändå är raka och fina?
Alltså, vi tittar ju mest på hästen, ärligt talat. Och om du har en byteserie så ser du ju oftast inte, det är ju bara den som sitter längs, alltså bakifrån eller framifrån, som kan se att skänklarna viftar lite grann. Men det kan ju inte ha så stor inverkan på hästen om serien är bra och rak. Du har ju vissa av våra toppryttare, de gör extremt stora hjälper med hela kroppen. Kan man säga till ryttaren, kunde sitta lite mer still kanske i byteserien eller något sånt där, men inte drar jag ner för det om resultatet är bra. Jag kan dra ner på sitsen, där har jag ju möjligheten.
Jag tänkte också på, jag tittade på en av klasserna på förmiddagen. Och så var det en häst som var klart, den var besvärad. Och när, jag tror det var i Piaffen som den gick bakåt och ställde sig på bakbenen och så. Är det liksom det värsta som kan hända? Eller vad är det värsta som kan hända under en dressyrklass?
Det kan hända precis vad som helst. Jag har själv backat ut genom staketet när jag skulle rygga. För länge sedan. Nej, men alltså att det här, sånt här händer ju ibland, tyvärr. Att hästarna, alltså av olika anledningar, kan finnas en miljon olika anledningar som man inte känner till. Och det här är ju ren, vad vi betecknar som olydnad. Om det sen beror på att hästen av någon anledning är obekväm med vad man ska göra, det är den ju såklart, annars hade den inte gjort så här normalt sett. Sen kan det bli till ett tråkigt beteende hos en häst, att den inte vill göra vissa rörelser. Till exempel Piaf är ju en sån här klassisk sak. Och det är tråkigt. Och det är väldigt allvarligt. Väldigt allvarligt.
Vad händer på en sån rörelse? Blir det 0 då?
Nej, man undviker att sätta 0. 0 kan jag kanske sätta om Låt säga att hästen inte hade tagit ett steg framåt. Utan bara från, låt säga att den kommer ner från passage, ställer sig upp på bakbenen direkt, tvärstannar och sen går den igång i någon trav eller något sånt där. Då har du ju inte visat ett steg som man kan kalla för framåtgående steg. Man undviker den där nollan faktiskt. Till och med så att om ett byte sker liksom långt och tjota hit ifrån, vad det borde jag göra, dessutom var det fel, så kan du ju ofta sätta en etta. Därför hästen var ändå galopp. Det låter lite konstigt, men så är liksom lite inställning. Man undviker nollorna. Det är ju att en rörelse överhuvudtaget inte är visad.
Har du några huvudprinciper när du dömer som du själv aldrig går ifrån?
Jo, men det är det här lite grann med att hästen ska ha en, gå i en för klassen bra form. Det är också, du kan inte komma enligt B och hästen gå i en Grand Prix-form, det är inte okej heller. Att de inte är trånga i halsen, i nacken, så att de blir väldigt höga och korta i nacken. Därför att då kan de inte arbeta genom ryggen. Att bakbenen är aktiva och trampar verkligen under sig. Man ser ju ibland att hästar rycker upp bakbenen, och det är ju inte riktigt korrekt, för de rycker upp haserna. Men att de verkligen trampar framåt under så att de får en bärighet i vad de gör. Och sedan ryttarens vägar. Hur noggrant ryttaren rider. Man börjar inte 5 meter innan en bokstav när man ska in i en sidvärdsrörelse. Man rider inte för tvära sluter i Sankt Georg och sådana här saker. För då får man avdrag. Då kanske får 6,5 istället för kanske 7,5. För det är för tvärt. Det är mycket enklare att rida för tvära. Om man nu har en häst som har lätt för det.
Mm. Men formen och noggrannheten?
Kontakten.
Kontakten.
Mm.
Kan du utveckla det?
Kontakten. Mm. Att mellan ryttaren, eller hästen och ryttaren så ska vi säga, ska finnas en elastisk kontakt. Det ska finnas en, så man ser att ryttaren är mjuk i sina händer, men det är klart att den ska hålla kontakten. Det är ju inte så att det ska gå på dinglande tyglar. Att hästen går med munnen sluten. Ja, man ser att det finns liksom en resår i det hela. Eller ett resår kanske.
Hur märker du om någon är för stum i handen? Hur ser du det?
Nej, men det ser du ju ofta på hästen. Antingen går den och gapar, eller så blir den för trång i nacken, eller ja, nej, men det ser du ganska väl faktiskt. Det ser tråkigt ut. Och du ser också om de är väldigt hårda i händerna.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Hästens förutsättningar är ju också en väldigt spännande fråga. På vilken nivå är det? På vilken svårighetsnivå börjar hästens förutsättningar, alltså ras, gångarter och så, spela en avgörande roll, tycker du?
I alla. Det är inte så himla enkelt om hästen inte har gång. Men däremot så brukar jag säga att alltså en ryttare som är skicklig, noggrann, hästen är lydig, den ska kunna få i princip 7 på allt. Kanske inte på en ökning, därför den kan inte öka. Då kanske den får 6 eller 6,5 på ökningen. Men i stora drag så kan du faktiskt rida mellan 65% och 70%. Och det är ganska bra. Om alla skulle göra det så hade det varit jättebra. Men det är naturligt. Ser du en häst som har jättebra gångarter? Jag menar, hur svårt är det om du har en bra skritt att få en 8 eller kanske 9 på den? Det är ju mer eller mindre gratis poäng.
Mm.
Och då är det inte lätt med en häst som är lite mer, vad ska jag säga, begränsad. Den har inte elasticiteten. Den är kanske lite markbunden och tuffla fram där. Men den är snäll och lydig och så vidare. Och kan visst göra vissa saker. Kan göra en halt och en ryggning om den nu finns i programmet. För en 7 om den lyfter på fötterna lite grann. Alltså, det finns mycket man kan göra för att plocka poäng. Även med den hästen som inte har de naturliga gångarterna eller förutsättningarna, kan man säga. Och den kan vara superb att lära sig på, den hästen. Och alla kan inte ha fantastiska gångartshästar. De är inte alltid så lätta, de är jättejobbiga att sitta på, många av dem. Alltså de här hästarna man ser som är så otroligt fina. Det tar tid innan man lär sig sitta på en sån häst. Och de är inte otroligt fina när de kommer under en oerfaren ryttare.
Men finns det raser som har förutsättningarna mot sig på det sättet att men direkt när de kommer in på banan att det är liksom att det är kört på något vis?
Det får aldrig vara kört. Du har ingen aning om vad det är som kommer in på banan. Mm. Man kan se liksom hästar som travar runt och det kanske inte ser så himla märkvärdigt ut. Men sen när de kommer in så händer det något och så blir det riktigt bra. Alltså man får aldrig ha förutfattade meningar. Mm. Så är det.
Men är inte det svårt?
Nej, det är ju bara att titta. Nej, det är inte dugg svårt. Jag menar, jag kan se en fjordhäst komma in och jag vet ju att fjordhästarna oftast inte har fantastiska gångarter. Men jag har sett fjordhästar som har det. Riktigt fina gångarter. Så jag kan ju inte veta det innan den startar. Ingenting är gjort innan den startar.
Tänker på PRE-hästar till exempel. Mm. Alltså iberiska hästar som ofta har väldigt lätt för skolor och knälyft och så. Där hade vi ett tidigare avsnitt av Ridpodden med en ryttare som ägnar sig åt klassisk dressyr. Mm. Som kände sig lite uppgiven därför att hon upplevde att hennes hästar gör skolorna jättefint och med exakthet och alltihopa, ofta med höga knälyft och sådär. Men att det är helt omöjligt att få riktigt höga poäng på en sån häst. Känner du igen det där?
Jag är ofta i Spanien och tränar sådana hästar. Mm. Så det är lite kul, jag gillar dem ju väldigt mycket. Men ja, det kan nog vara så. Jag vill aldrig uttala mig därför att jag har inte sett den här ryttaren. Jag kan inte svara på vad den här hästen gör. Jag har däremot sett många PRE-hästar. Jag har tränat dem som sagt en hel del. Och problemet är ju att de är ju... Nu har det ändrats ganska mycket de senaste åren. För att de har så att säga, fått bättre naturliga gångarter kan man säga. Men de var ju uppfödda för ett enda mål. Och det var ju liksom... inte kanske vår form av dressyr riktigt. Och man vill ha höga knärörelser och allting. Och allt det här är bra så länge det finns en framåtgående så att de inte bara stampar luft. Och många gånger, nu har man ju ofta de här stora nackarna på hästarna. Och de är kanske lite korta i ryggen och sådana här saker. Så det är inte helt enkelt alltid att få dem att arbeta över ryggen och sånt där som vi nog vill se. De är väldigt aktiva, det är väldigt positiva hästar. De är jättekul att jobba med. Men ja, nej, men jag kan inte yttra mig i det fallet.
Men om man tittar på den rasen då mer generellt, att det kan vara problem att de inte är så vägvinnande då helt enkelt.
Ja, men det är ju det. Ibland har de ju lite väldigt kort skritter, de är lite spända i skritt, de kanske inte får mer än 5 i skritt och det är dubbelkoefficient. Och får du 5 i skritt så får du kanske inte mer än 6 på gångartet totalt sett. Sen är det ibland att de blir väldigt hastiga och korta i sina längningar i trav. Och likaså galoppen kan vara väldigt aktiv men de liksom stampar väldigt mycket. Sen att de många gånger har ganska lätt att böja sig. Men det handlar ju även där om att de många alltså ibland kan se lite mer avspända ut, va?
Den här utvecklingen som vi har sett nu under ganska lång tid med stora explosiva hästar, högt i blod och med väldigt flashiga framben till exempel. Hur länge tror du att det kommer fortsätta på det sättet?
Nej men ja, aveln har ju gått framåt extremt mycket. Vi har ju fått väldigt, väldigt stora gångarter på många hästar. Jag har ju dömt unghäst VM i många, många gånger. Jag tror 7 eller 8 gånger. Och vad man vill se är inte flashiga framben och som vi säger lite artificiella, nästan producerade gångarter. Utan vi vill se mer naturliga gångarter. Gärna stora, luftiga, självklart. Men vi vill inte se att det liksom... Man ser ju ofta på ryttarna också, de liksom lägger hästen i en trav som... Det ser inte naturligt ut. Och det här har vi börjat komma bort väldigt mycket ifrån. Och det där vet man, det är ju domarens roll. Att när det går fel åt ett håll, det har blivit för mycket spektakulära gångarter helt enkelt, framförallt framben. Då backar man bandet och säger nej, det här är inte okej, ni får inga poäng. Och då går det inte så lång tid för ryttarna lägger om, för de vill ha bra poäng. Så allt som liksom går lite snett, man ser tendenserna, så blir det mer och mer och mer, därför de får poäng för det. Då får domarna liksom ta tillbaka dem lite och säga nej, glöm, backa bandet. Vi vill se mer naturliga gångarter, och så har det nog varit under bland annat nu unghäst-VM som jag pratar om. Och även på Breeders. Tror jag att vi hade en vinnare i år som, det var ingen flashy häst, men det var en himla fin häst. Och rörde sig vansinnigt lätt, naturligt. Det är vad vi premierar.
Men hur länge har den diskussionen liksom pågått, tycker du?
Ganska många år. Faktiskt, det har nog pågått. Jag vet, kan inte svara på det. 6 år kanske.
Men och nu...
Det blev för mycket framben. Det blev för mycket liksom våldsamt, och framben och hästarna var inte alls liksom happy. Det var för mycket spänning i allting. Och då måste man backa bandet, och nu ibland kan du se det. Och det är ju självklart att en häst som ska gå ett mästerskap i Grand Prix, den kan inte komma och lufsa runt, för då får du får inga poäng helt enkelt. Det måste ju visa, och hästarna idag är så känsliga och de har så mycket energi och så mycket rörelse i sig. Så det är ryttarens sätt, eller ryttarens grej, att de måste liksom plocka fram och ta tillvara det här. Men det får inte bli på bekostnad av att hästen blir jätteöverspänd och flaxar med benen och sådana här saker.
Men vad blir liksom problemet rent mekaniskt med en häst som, ja, men som använder frambenen för mycket på det sättet?
Men allting kommer bakifrån. Bakbenen är hästens motor. Om du har en flashig häst med massa framben men bakbenen inte hänger med och driver och bär hästen framåt, då är det som att liksom ha en Ferrari men du har handbromsen på, va? Det blir inte bra. Det blir lite hackigt. Det blir inte riktigt bra. Helt enkelt. Och jag är jätteglad att man kommer ifrån det här.
För du tycker att man börjar se en skillnad nu alltså?
Väldigt stor skillnad. Bland de skickliga ryttarna har du sett en jätteskillnad. Vad är skickliga nu, kanske jag ska säga, mer erfarna ryttare och tränare och sånt där. De inser jättesnabbt att oj då, här har det hänt något. Vi får inga poäng om vi gör så här. Sen har vi enorma gångartshästar, så det ska man ju inte komma om. Liksom, det ser vi ju här också. På Friends, gud vilka fina hästar. Sen var det någon som hade, man ser att ryttaren försöker rida till en trav som egentligen inte finns. Bakbenen hänger lite efter. Ja, men den får ju heller inga direkta poäng, va?
Det här är Ridpodden.
Frågan om lodplanet då. Var ska näsan vara någonstans?
Strax framför lodplanet. Så enkelt är det. Finns i alla ridhandböcker över hela världen, läser man samma sak. FIs handbok. Hästen ska röra sig i balans med kontakt med nosen strax framför lodplanet. Är den i lodplanet är det väl ingenting som man drar ner, om den inte är kort i nacken. Men blir den kort i nacken, då kommer ju nosen bakåt. Och går den bakom lodplanet så är det inget bra. Då har han ju, antingen har han undandragit sig tygens inverkan, eller bettets inverkan. Alternativt har ryttaren suttit och dragit in nosen på den.
Hur vanligt tycker du det är att man ser hästar som går bakom?
Inte bakom så ofta, men lite korta i nacken.
Med näsan i lod då?
I lod, men för kanske lite för höga korta nackar. Men bakom är väl kanske inte så ofta. Men det blir lite på också om hästarna är spända eller något sånt där. Men det är inte okej.
Okay. Hur mycket avdrag blir det?
Alltså du får ju dra på varje rörelse. Det är väl lite en... Man får ju alltid göra avvägningar. Det kan vara allt ifrån 0,5 till 1 till 1,5 poäng på varje rörelse. Det är ganska mycket.
Men när man läser...
När man ser det.
Ja, just det
är det som är det viktiga. Jag vet att hästar, vissa hästar är väldigt korta i nacken. För jag sätter och sen så går de ifrån mig en ökning. Jag har inte en chans att se var hästen har sin nos. Mm. Utan då måste jag se vad jag ser. Och ge poäng därefter.
Så det blir olika beroende på var du,
ja,
var du sitter.
Klassiska, som domarna säger. Ja, men jag såg inte det därför jag satt där och där. Och så tycker folk att ja, men herregud, du är ju domare. Det är ju din sak att se. Men vi kan inte se allt. Vi kan inte. Sitter du vid se så kan du ofta inte se om hästen är kort i nacken. Men sidodomarna kan se det. Så att det, och jag säger, ser man någonting rakt framifrån eller rakt bakifrån när man sitter vid H&M, diagonaler, då ser jag inte om hästen är för trång i nacken eller bakom loopplanen. Jag kan bara se om den är aktiv bakifrån och inte springer och sånt där.
Men du var ju inne på det, det står i alla handböcker, det står i tävlingsreglementet som en viktig princip. Det här är förutsättningarna, så här ska hästen gå. Hur kan det då ändå ha blivit en sån fråga som ändå dyker upp? Ganska regelbundet och att ja, men vissa rider sina hästar liksom för korta i formen. Är det en så grundläggande princip?
Ja, fråga inte mig. Jag tycker det är förfärligt faktiskt.
Men det
hänger ju oftast ihop. Om hästen inte arbetar aktivt, trampar under sig bakifrån och bär upp sig och ryttaren tillåter rörelsen att gå fram till handen, så att säga. Om den gör det så får man hästen framför sig. Och då är hästen normalt sett nosen lite framför lodplanet. Varför det har blivit så? Ja, men det är ganska lätt att se. Rent tekniskt är det ju lätt att se för vem som helst att hästen är lite kort i nacken och går lite bakom lodplanet. Men vad det beror på ser de ju oftast inte, att bakbenen kanske inte är så korrekt aktiva som de ska vara och skjuter på. Och kanske att ryttaren inte tillåter hästen att gå framåt i det här.
Men om man tittar på en mer generellt plan, och till exempel hur såg ett vinnande ekipage i ett internationellt mästerskap ut på 70-talet till exempel? Jag tycker när jag tittar på sådana bilder att de hästarna är öppnare i formen. Hur ser du på det?
De gick ju inte på tygen, vissa av dem. De var bäst på den tiden. Ska man också, man får inte jämföra. När man ser hästar som Piaf och ja, alla möjliga av de här hästarna som vann på den tiden, de gjorde fantastiska prestationer i sitt. Men sen har det ju blivit, det har blivit en utveckling av ridningen, det har blivit en utveckling av hästarna, så att, och det här att gå över för öppen över tygen, det är ju inte riktigt okej. Och tittar man på de hästarna, de hade ju inte varit placerade idag, tyvärr.
Så någon sorts genomsnittlig tävlingshäst är idag rundare i formen, helt enkelt?
Ja, ska vara det. Men rund, det innebär ju inte att de får... Alltså det har ju varit väldigt mycket med det här, vad heter, rollkur och allt det här. Och det är ju inte korrekt. Man måste ha fram nosen. Och det här är väl kanske lite grann en kvarleva från de åren.
Din domarkollega Leif Törnblad, han är ju just nu avstängd från att döma året ut. Och kortfattat kan jag ju då bara berätta för den som inte har följt det här att internationella ridsportförbundet FI, de menar att hans neutralitet kan ifrågasättas därför att han uttalade sig om några specifika ekipage i en intervju. Men Leif Törnblad själv har ju då sagt att kärnan i det han ville ha fram i den här intervjun var att han menar att det behövs en samsyn de internationella domarna emellan kring hur ridning ska se ut och hur, bland annat vilken form hästarna ska gå i och så. Och då undrar jag, vad tänker du kring det där? Har ni en samsyn, ni internationella domare?
Jag hoppas det. Jag hoppas det. Det predikas ju på varenda dressyrdomarseminarium och allting. Jag menar, vi vet, de allra flesta av oss är ju ganska erfarna. Vi har ju tävlat och vi har tränat och vi har, ja. Så att jag tror att vi har en samsyn. Sen, jag måste säga, jag respekterar Leif väldigt mycket, men jag tycker inte att man får yttra sig som domare mot någon specifik person eller personer. Därför att det tycker inte jag ligger i vår sak. Jag tycker inte upp till honom att på något sätt nämna folk vid namn bara för att han tycker, för han har ju inte varit med ständigt när de har tränat.
Vad hoppas du själv på att se för utveckling inom tävlingsdressyren nu, de kommande åren?
Nej, men jag tycker redan man har sett en utveckling som jag tror kommer gå vidare. Att man ser väldigt mycket bättre ridning, alltså väldigt mycket mer respekt för hästarna. För, alltså jag tror generellt att man rider på ett lite annorlunda sätt. Jag hoppas det.
Och vad är de största skillnaderna då, menar du?
Från tidigare? Jag menar att harmonin har blivit bättre mellan häst och ryttare. Förut, jag menar, jag är ju själv uppvuxen på det här. Jag har ju ridit hur mycket som helst i Tyskland och allting. Det var ju mycket tuffare mot hästarna. Det ska man ju inte sticka under stol. Och, nu var ju hästarna kanske, men jag tror nog att många var väldigt känsliga då också. Men man hanterade problem på ett annorlunda sätt. Och sen finns det alltid avarter. Det kan vi aldrig komma undan ifrån. Och man kan ju inte bara heller med en häst klappa och säga gulligull. Det går ju inte heller. Men däremot får man ju inte, det ska vara en ömsesidig respekt mellan häst och ryttare. Det är en sak jag skulle vilja ta upp, och det är för att återgå lite till de här mer oerfarna ryttarna eller unga ryttare. Jag tycker det är lite grann ett problem idag att de unga ryttarna, alltifrån pony till ungdomar, är allt för specialiserade för tidigt på att rida dressyr. Därför dressyr innebär ju också att du ska ha hyfsat bra, eller bra balans för att kunna göra din häst rättvisa. Alltså jag säger det, att jag tycker att alla ryttare ska kunna hoppa. Du behöver inte hoppa 1,50. Men du ska kunna hoppa, du ska kunna ta dig runt en hoppbana och så vidare. Jag vet att många är jätterädda. Men då är man också rädd när det händer något i dressyren. Så enkelt är det. Och rid ut på hästarna, gör andra saker. Och sen också att ryttare, man får vara lite självkritisk, eller väldigt självkritisk. Och man får jobba väldigt mycket med sig själv. Med att få en bra sitsbalans. Oberoende sitt som inte hänger i tyglarna för att man ska hålla sig fast. Och det här är ju väldigt mycket mer, om man tittar i Tyskland när man börjar som liten ryttare. Ja, då rider man på ridskolan och ungarna sitter liksom utan tyglar, utan stigbyglar och på longerlina. Och jag säger inte att alla tyskar rider bra, det är långt ifrån så. Men de flesta sitter ganska bra. Jag tycker här är det lite för mycket fokus på hästen, ponnyn. Hästen ska jag säga, hästen ska göra så, utan att man riktigt går tillbaka till sig själv och säger, men vad i hela friden gör jag? Och vad gjorde jag för fel, varför hästen inte gjorde si eller så? Det tycker jag är en jätteviktig grej och faktiskt är varje ryttars ansvar.
Och det här avsnittet av Ridpodden är inspelat i december 2017. På Ridpoddens Instagram och Facebook-konton hittar du filmmaterial från oss. Konkreta tips och övningar från bland andra hoppryttarna Stephanie Holmén och Cornelia Rylén och veterinär Flemming Winberg.
P3, Sveriges Radio.
P3.